Hej och hallå, det har återigen blivit dags för ett nytt krispigt avsnitt av Total Liverpools podd där jag, Andreas Järpe, tillsammans med Thomas Nygren och Per Kvist från hemsidan Total Liverpool avhandlar, analyserar och spekulerar i Liverpool Football Clubs göranden. Och lät inte den där presentationen som att vi är väldigt nyktra och förståndiga, så säg.
Ja,
jo då.
Ja, men det är trevligt att ni är med, Thomas Nygren och Per Kvist. Och innan vi kör igång det här på riktigt, en liten kort innehållsförteckning över vad som händer idag. Har du lyssnat tidigare så känner du igen dig. Det kommer att bli mycket tillbakablick idag. Först på månaden som varit. Och när vi spelar in det här avsnittet så är det tisdag den 6 februari. Och matchen mot en av de närmaste konkurrenterna om en eftertraktad Champions League-plats, Tottenham, är fortfarande relativt färskt i minnet. Så den matchen ska vi titta lite extra på. Transferfönstret har också hunnit stängas sen sist och efter en rivstart så lugnar det ner sig ordentligt för Liverpools del. Vi ska sammanfatta det fönstret. Hur rustade är Liverpool för resten av säsongen egentligen? Och det blir även en var är han nu idag med en egen produkt som hade förhoppningar på sig, men nu idag så återfinns han någon annanstans. Och vi ska inte bara blicka tillbaka. För att komma högt i tabellen, vinna troféer, så måste man ju spela matcher också. Och vi ska i vanlig ordning titta till de kommande matcherna, och det är mycket känslor i de kommande matcherna som kommer. Och innan vi avslutar och rundar av programmet för den här gången så kommer det bli en topplista med en nationsprägel eller något jag blivit informerad om så här innan vi tryckte igång rekordknappen. Per, Thomas, känner ni redo?
Jajamän.
Yes.
Då kör vi då. Månaden som har varit. Om vi kollar igenom matcherna. Vi kan ju börja med matchen mot Tottenham. För jag hörde lite av en suck från dig, Thomas, när jag nämnde just matchen mot Tottenham som blev en enpoängare.
Ja, jag sa det hemma att jag tror faktiskt inte att jag varit så arg på 5 år som jag var när jag stod och skrek åt tvn därefter att Moss eller linjedomaren eller vem det nu var som hittade den sista straffen i 95:e minuten. Det var ju extremt bittert att åka på ett baklängesmål på en i mina ögon feldömd straff på en i allas ögon offside stående Lamela. Så det var extremt irriterande att matchen får sluta på ett sånt sätt med tanke på att den betydde ju faktiskt väldigt mycket. Det är ju skillnaden. 5 poäng före Tottenham och 2 poäng före Tottenham hade ju varit, ja, det betyder ju väldigt mycket de här platserna. Och nu spelar Tottenham mot Arsenal eller här igen, och vi hade ju kunnat haft ett fint försprång redan innan den matchen, så jävligt bittert faktiskt.
Per, var du också en sån som skrek åt tvn när matchen var slut?
Nej, inte riktigt. Jag var faktiskt förvånad över hur arg Thomas var, för jag vet inte fan om jag har sett honom arg förut. Han fick ju utbrott efter utbrott på Twitter, kändes det som. Det är inte varje dag. Men visst, det är ju klart, man blev jäkligt less efter en sån där match. På något sätt så blir ju Liverpool dubbelt feldömda där med den där straffen som blir i slutet, och det är ännu mer bittert när Salah har gjort ett fantastiskt mål precis innan, för man unnade ju verkligen honom att bli den där stora matchhjälten som han tyvärr inte fick bli på grund av det här domslutet.
Mm, det var ju verkligen det var ju en magisk avslutning på något sätt. Vi tar ledningen med 1-0, får slita länge, kommer ett otroligt vackert kvitteringsmål. De får straff som är också ett tveksam.
Lugn nu Thomas.
Och så får Karius rädda straffen. Vi får liksom ny energi. Salah gör ett otroligt fint 2-1 mål. Så det var ju liksom, det var ju en väldigt vacker historia. Och sen så fick det avslutas på ett sånt där sätt. Det var, det var inget roligt.
Men hur ska man komma till bukt med de här straffsituationerna? För det är ju så i varje match. Inte kanske just varje match som Liverpool spelar, men i varje omgång i alla fall så brukar det ofta vara såna här kontroverser. Det brukar vara någon form av straffkontrovers. Inför säsongen så pratades ju om att man skulle gå åt filmarna lite hårdare, och det kanske inte riktigt har fått den effekt som man har önskat.
Ja, nej, jag tycker ju inte alls att man har följt upp det här med att man skulle straffa filmningarna hårdare den här säsongen. Det är väl, vad jag vet, så det kanske är väl en spelare som har blivit avstängd, och filmningar ser man ju var och varannan match. Och så länge det inte är någon, så länge inte filmen har någonting att förlora, så kommer de ju fortsätta. Nu provade man ju den här VAR-tekniken mot West Bromwich, och det var ju en parodi i sig, att när man sprang ut och kollade på tv-kameror och de står och dividerar, och, men samtidigt så blev det ju i alla fall rätt beslut. Jag var ju väldigt, eller jag var kritisk till det efter West Bromwich-matchen, för jag tyckte att det förtog lite känslan av spelet när spelarna får stå och titta på när domarna konverserar. Samtidigt så stod ju domarna och konverserade när vi spelade mot Tottenham också. Skillnaden var att de inte visste vad de pratade om. Mot West Brom, då hade de i alla fall en tv-skärm som de kunde kolla på för att se om de hade gjort rätt. Här så stod de i stort sett och gissade om de hade sett att Lovren träffade bollen eller inte. Och då är det är ju värre. Så av två onda ting så kanske VAR åtminstone gör att det blir rätt domslut i slutändan, istället för att det tar en evinnerlig tid att komma fram till ett felaktigt.
Hur skulle man kunna få det här systemet att fungera utan att det blir oerhört långa väntetider och så? Hur ska man använda systemet för att det ska vara tillfredsställande?
Ett alternativ skulle ju kunna vara att vara användare vid offside-blåsningar. Även om det är lätt att säga som Liverpool-supporter nu efter den här matchen mot Tottenham. För det, en offside är ju oftast i alla fall, i 9 gånger av 10 är det ju inte en tolkningsfråga. Även om de har gjort regeln lite så att det är lite tolkningsfråga i vissa situationer nu. Men Lamela till exempel var ju offside, det är ju fakta. Det är ju ett alternativ. Sen tycker väl jag i alla fall, med tanke på nu för tiden hur teknologin har gått framåt de senaste åren med skärmarna, att det kanske inte måste vara så att domaren måste springa till en speciell plats och se en situation. Han kanske skulle kunna ha någonting, en liten skärm med sig, skulle man ju kunna tänka sig att få bilder väldigt, väldigt snabbt. Jag håller ju med om att det tog väldigt lång tid mot West Bromwich, men jag ser väl det lite mer som en barnsjukdom. Jag tror metoden i sig att kolla på video är helt rätt, och jag tror också att det kommer ju verkligen gynna de skickliga spelarna när backarna inte får hålla på med såna här små fula grejer som kommer undan 9 gånger av 10 eftersom domarna inte kan se det.
Är det inte lite av tjusningen då med fotboll, just det här, den mänskliga faktorn ändå, eller?
Ja, nu är det ju lätt att ha förra matchen i minne såklart, men det var, jag såg väldigt, väldigt liten tjusning i att det är i slutändan ett två domslut som kan vara helt avgörande för om Liverpool kommer 4 eller 5. Skiljer det, om Tottenham kommer 1 poäng före Liverpool på 4:e platsen, då vet jag vilken situation som kommer vevas i mitt huvud när vi kliver in i Europa League kvarspel mot Östersund nästa år, medan Tottenham får åka ner till Barcelona och spela Champions League. Det står så otroligt mycket på spel nu ekonomiskt, och när det kommer till vilka spelare som ska vara kvar och vilka man ska kunna värva. Så även om jag också har gillat det här att det faktiskt har varit en mänsklig faktor som spelar in, så vet jag inte om man har råd med det längre. Dessutom så utnyttjar ju spelarna den där faktorn väldigt, väldigt mycket. Så länge som det är 22 spelare som går in för att lura domaren, så blir ju också uppgiften extremt svår. En sak som jag var kritisk till senast var ju att man började med det för tidigt, att inte man ska prova ett system som inte man har, som inte fungerar ordentligt än. Men som sagt, samtidigt så blev det ju rätt.
Men den mänskliga faktorn, alltså det är ju fortfarande en människa som kollar på bilderna, bara det att då vet de ju vad de kollar på, till skillnad från om man inte hinner uppfatta någonting på plats, vilket man självklart kan förstå att de inte kan. Det är ju väldigt lätt att förstå linjedomaren att han inte ser offsiden på Lamela, om man ska vara helt ärlig, för att den var ju ganska svår att säga till och med bilder. Men ja, så att jag förstår inte det här argumentet med mänskliga faktorn, om jag ska vara helt ärlig. Om jag skulle göra ett jobb där det gick ut på att göra bedömningar av någonting som går så väldigt snabbt, så skulle jag som yrkesman också vilja ha all möjlig information tillgänglig när jag tar stora beslut, och det här är ju väldigt stora beslut. Så att jag tycker egentligen i slutändan kommer ju alla vinna på om man kan få till en snabb, schysst granskning, videogranskning av svåra situationer. Därmed är det inte att man ska granska precis alla situationer, för alla situationer är ju inte svåra såklart.
Ja, nej, jag är också inne på den linjen. Jag tycker det var lite tråkigt att assisterande domaren inte såg det som han skulle se, offsiden, utan istället såg det som inte var hans uppgift att se, straffen, som domaren viftade bort. Det är väl lika bra att lämna det där och gå vidare nu, men det bestående intryck av den här matchen är ju ändå det här som man har fått se nedskrivet sen diskussionen som de hade tillsammans, assisterande domaren och domaren, vid första straffen, där man liksom i stort sett på chans dömer ut en straff, där man säger ju rakt ut att om Lovren träffar bollen så då är det inte offside, och om Lovren missar bollen då är det offside. Och han säger ju Moss att han vet inte, men han är dömd straff. Och då vill man ju gärna att han åtminstone skulle haft en tv-bild och kolla om han har rätt eller inte innan han tar det beslutet.
Nej, och sen ska man väl säga det att det här tar ju bort fokus lite från själva matchen.
Ja.
Jag menar, vi fick ju se Wanyama göra ett helt galet i rad mål. Vi fick se Salah göra ett Messi-mål. Och vi fick se ett väldigt bra Liverpool i en halvlek och ett ganska dåligt i en halvlek. Så sett över 90 minuter, det var ju säkert oavgjort rättvist, även om Liverpool borde ha vunnit om domarna hade gjort sitt jobb. Men...
ny första målvakt har det blivit nu också under den här månaden som har gått. I Loris Karius, också nyhet från under månaden som har varit. Hur tycker ni han har skött sig nu när han har fått bli officiell första målvakt i alla fall i ligan?
Ja, Karius har ju haft en märklig tendens att släppa in en hög procent av skotten som kommer mot mål, så att man blir ju nästan förvånad när han gör en räddning. Men nu på slutet har han ju verkligen ryckt upp sig, och han borde ju faktiskt ha blivit stor matchvinnare mot Tottenham. Så Klopp ser ju ut att ha gjort ett korrekt val, även om det sett till säsongens tidigare prestationer var lite pest eller kolera mellan de här två målvakterna.
Ja, någonstans finns det ju en utvecklingspotential, tänker jag, Karius också. Vi har ju sett Mignolet nu i några år och det är ju stabilt i perioder, men sen så kommer de här misstagen och det känns som att någonstans man vet ju vad man får med honom över tid. Karius kan ju fortfarande ta nästa steg och bli en riktigt, riktigt bra målvakt. Mot Tottenham så var han ju bra. Han räddade friläge, räddade straff, boxade undan hörner. Så där såg han stabil ut. Det var lite oturligt att inte han fick bli matchvinnare som han hade blivit om Liverpool hade vunnit med 2-1. Men det är väl spelet med fötterna som jag kan tycka att fortfarande det finns lite brister i. Ja, det finns andra brister också, men det är det som jag reagerar mest över. Det är lite mycket snedsparkar. Jag tycker inte han har någon större precision i utsparkarna. Och det, i dagens fotboll så är det också ganska viktigt. Men samtidigt, han behöver ju matchträning han också. Så han behöver ju få tid att spela in sig. Och han lär väl stå de flesta matcherna som är kvar den här säsongen. Det är väl egentligen upp till honom att visa att inte Liverpool ska behöva köpa någon ny målvakt i sommar.
Ja, alltså jag tror väl egentligen så här att Klopp har redan bestämt sig för att sälja Mignolet i sommar, och Karius, han har liksom fortfarande chansen att spela sig kvar, även om det lutar väl egentligen åt att han också dumpas och att man tar in nytt, men ja, fortfarande en viss chans tror jag i alla fall att bli kvar.
En annan spelare då som har kommit in i A-laget från Southampton är ju den väldigt, i den här podden och i media, väldigt omtalade mittbacken Van Dijk. Nu har han fått spela några matcher i alla fall. Har ni märkt någon förändring i Liverpools försvarsspel sen han tillträdde?
Första halvlek nu mot Tottenham så tyckte jag att det såg väldigt, väldigt bra ut. Det var en typ av mittbackspel som inte var sett riktigt tidigare. De här trygga liksom undanrensningarna med huvudet, han nickade bort några hörner. Och jag tycker det finns tendenser till någonting väldigt bra. Sen så ser han lite stabbig ut, den kanske inte riktigt inne i matchtempan. Han har ju varit skadad länge, dessutom gjort en ganska halvkass säsong för Southampton, så... han är väl på väg att hitta sin roll i Liverpool, men det känns att han tar för sig kanske lite mer än vad hans företrädare gjort. Så med tiden så finns det alla möjligheter att det här kan bli riktigt bra, tycker jag.
Och saknar ni Coutinho någonting? Manchester City var ju den första matchen som Liverpool spelar utan Coutinho. Tittar man på Manchester Citys statistik så har de förlorat en match under de här 26 första omgångarna av ligan, och den var mot Liverpool utan Coutinho och hela laget hyllades. Hur stora växlar ska man dra av det här? Hur stor är saknaden av Philippe Coutinho?
Jag skulle väl säga att saknaden är inte så där jättestor, och det var väl det som vi var inne på också i samband med att han sålde, så att det kändes ändå ganska bra. För det finns ju många offensiva spelare på plats, och Oxlade Chamberlain har ju undantaget senast och växt i alla fall och tagit för sig allt mer, så att nej, ingen större saknad faktiskt.
Ja, nej, det är klart att man i vissa situationer kommer man ju alltid sakna en sån pass skicklig spelare. Men i frisparkssituationer, när matcher står och väger, så kunde ju han vara den som klev fram och avgjorde. Men samtidigt så ska vi minnas att det är många matcher som Liverpool har gjort mot svagt motstånd, han har varit extremt blek också. Så han är ju inte den som har... Han har ju inte varit någon slags messias när han har spelat. Han har varit en bra spelare, men han har också haft perioder där han har gått upp och ner. Det är klart, en spelare som Barcelona köper från de där summorna saknar ju Liverpool. Jag menar, han har ju spetsegenskaper som vi inte har nu längre. Men vi har ju fått in spetsegenskaper på andra ställen i laget istället. Så kanske behöver inte... Offensiven kanske blir lite svagare, men defensiven har ju blivit lite starkare. Så vi behöver inte se oss som några, som en jättestor förlorare. Även om jag hade fått värja så hade ju såklart Coutinho varit kvar.
Och när vi då ändå pratar om spelare, vad de har betytt och så, och spelare som har kommit in i starttruppen, jag tänker på när vi pratar om Karius, så vänsterback. När Moreno blev skadad så har ju nyförvärvet från i somras, Robertson, fått spela flera matcher på raken. Hur tycker ni han har skött sig?
Jag tycker Robertson ser jättespännande ut. Han känns ändå... Han känns smartare än det vi haft på vänsterbacken tidigare. Han har en enorm intensitet i sitt spel. Han kämpar och sliter och pressar. Hans vänsterfot var ju inte på topp mot Tottenham, men annars har han visat ganska bra precision i den också. Så jag tror, han håller ju fortfarande på att hitta sin plats såklart. Men han kommer ändå från ett lag som har reserat i botten, som kanske inte haft speciellt mycket boll. Nu ska han spela i Liverpool som ska ha mycket boll och gå framåt. Men jag tror att som det känns nu så har vi gjort ett fynd. Men man har ju hyllat vänsterbackar i tidigt stadie tidigare för att sedan inse att de kanske är lite för begränsade. Men jag tycker Robertson har gjort det jättebra sista månaden.
Ja, absolut. Jag har följt honom ganska länge. Jag har nog sagt det förut att jag har sett honom spela i Dundee en del matcher. För de hade ju en annan talang som var ännu mer uppskriven, Ryan Gold. Som ingen vet vem det är nu, men på den tiden var han absolut mest uppskriven. Och jag tycker väl det att Robertson, han har ju inte särskilt stora förväntningar på sig, om man ska vara helt ärlig. Och den generella kravbilden på vänsterbackar är ju inte skyhög heller, eftersom det är ju oftast Moreno som man jämför med. Liksom. Och han är ju inte direkt en lysande spelare. Men med det sagt så är ju Robertson helt okej, tycker jag, men... Jag tycker väl kanske inte att han förtjänar några superhyllningar. För vad gör han egentligen? Han fyller på vänsterkanten som han ska. Som man egentligen kan förvänta sig om vänsterback på den här nivån. Till skillnad från Moreno slår han inte bort varje inlägg. Men han har ju heller inte slagit helt exceptionella inlägg i varje match. Senast till exempel var det ju ganska dåligt. Men generellt sett helt okej, skulle jag säga. Defensivt har han också gjort det okej, kanske till och med bra, vilket ju är skyhögt mycket bättre än vad Moreno klarar av. Men jag är ju ändå tveksam till om han är den långsiktiga lösningen, eller om han kanske är mer en jättebra backup till den långsiktiga lösningen, vem det nu blir.
Om vi då sammanfattar den här månaden som har varit då, som inleddes med segern mot Manchester City, fortsatte med förlusten mot Swansea och som avslutades med det oavgjorda resultatet mot Tottenham. Hur skulle ni vilja sammanfatta månaden?
Jag tycker att det är en resultatmässigt okej månad. Det är ju inte bra att gå på plumpen mot Swansea, men det är istället starkt att slå Manchester City. Så det är väl, ja, som sagt, det är väl en okej månad. Man kan inte heller räkna med att man ska gå in och vinna varje match. Så nu har vi ändå plockat 2 av 4, en förlust. Och ja, Swansea har ju gått bra. Och ibland så får man också acceptera motståndare på väg upp när man själv har en liten dålig dag. Det är ju trots allt det som har pratats mest den här månaden är ju transfers. Det är ju Det är det som har varit det stora diskussionsämnet. Jag tycker mest att det som är det bästa nu med att gå in i februari är att man slipper diskutera spelare som inte är i Liverpool och spelare som inte är i Liverpool längre. Att man istället kan fokusera på de spelarna som vi faktiskt har att jobba med.
Jag skulle väl säga så här att den här månaden har varit någon slags flashback till förra säsongen när Liverpool trycker dit topplag. Ja, inte Tottenham senast då, men Manchester City. Och förlorar mot sämre lag helt enkelt, torskar man ju mot. Och det var ju en trend som vi såg ganska mycket förra säsongen när Liverpool var fullständigt lysande mot topplagarna. Den här säsongen har man ju första halvan av säsongen inte varit så där jättebra mot de andra topp 6-lagarna. Så det är ju kul att vi ser det fina spelet igen mot de andra topplagarna.
För att ha en okej månad så har man även då en okej tabellplacering. Liverpool parkerar i dagsläget i alla fall på en tredje plats. 5 poäng bakom Liga 2 Manchester United. Dock bara 2 poäng ner till UEFA Cup-platsen. Där man just nu hittar Tottenham som har 49 poäng. Liverpool har 51 poäng. Och du Thomas sa att det ska bli skönt att inte prata transfers. För det var mycket vad som har hänt i januari månad. Men innan vi kommer till det läget så är det precis det vi ska prata om just nu. Det har ju avslutats ett transferfönster i januari. Rivstartade kan man väl säga att det gjorde. Med Coutinho ut, Van Dijk in. Sen så har det blivit lite lugnare och sista delen har ju mest handlat om utlånade spelare. Ja, ska vi börja med, jag ställer en väldigt stor och bred fråga. Sammanfatta transferfönstret för oss, någon.
Ja, Thomas, du på den va?
Man kan väl börja med att sammanfatta med att det här med, till att börja med, de sjuka summor igen. Vi slår transferrekord i bägge riktningarna och mycket pengar ut, mycket pengar in. Det har väl egentligen inte hänt så där jättemycket i truppen runt spelarna som har någon större betydelse, men sen så är det många som har gått ut på lån, så jag vet, jag tycker mest att transferfönsterna nu handlar mycket om att man ställer krav på att klubbarna ska gå så mycket minus som möjligt istället för att som Klopp verkar föredra att jobba med spelarna som han har och fokusera på de här som man absolut, absolut vill få in. Det verkar inte som att det varit så många spelare som har varit seriöst intresserade av att köpa. Det var ju prat om att lägga lite pengar för att få in Keita tidigare. Det gick ju inte hem. Det var lite prat om Lemar, men där var vi tydligen inte tillräckligt sugna för att lägga de pengarna som krävdes. Så jag tror att Klopp är ganska nöjd med hur det ser ut. Annars så skulle vi ha gått efter någon spelare att bredda truppen med.
Klopp är nöjd. Hur nöjda är ni?
Jag, såklart att man skulle kanske, jag hade kanske velat sett någonting mer i backup-väg offensivt, men samtidigt hitta en backup-spelare som är sugen på att komma in och sitta på bänken i Liverpool några månader före VM, som dessutom är så pass bra att det ska vara en förstärkning. Det är ju inte det lättaste, och samtidigt när man vet att Liverpool har precis fått in 1,5 miljard för en mittfältare som de har sålt, så blir priserna högre. Så jag har tvivlat på Klopps beslut tidigare när det kommer till transfers, och han brukar oftast motbevisa mig, så jag litar på att han vet vad han gör.
Per?
Jag är ganska besviken om jag ska vara helt ärlig. Det är ju lätt att säga det här. Ja, det är klart att Liverpool, alltså att om Liverpool är intresserade av en spelare så kommer de klubbarna att begära jättemycket eftersom Coutinho är såld för nästan 1,5 miljard. Men för mig är det ett ganska konstigt argument, för Liverpool borde ju självklart ha gjort klart med spelare innan man offentliggjorde försäljningen av Coutinho. Det hade ju varit det normala och smarta att göra. Och jag förstår egentligen inte den här försäljningen ur Liverpools perspektiv. Nu har jag i och för sig sagt att jag inte saknar honom sådär jättemycket, men det är ju ändå klart att chansen att få ett bra resultat hade ju ökat med Coutinho, oavsett hur saknad han är eller inte, så att säga. Och nej, för mig är det ganska obegripligt att han säljs nu. Barcelona skulle säkert ha varit villiga att betala en sjuka summa för honom i sommar också, speciellt efter ett bra VM. Vi vet ju att de spanska storklubbarna gillar att värva spelare som gör bra VM också. Så att, ganska så besviken faktiskt, för jag tycker också att varför gör man det här och lånar ut Sturridge känns också ganska konstigt, för man har ju ingen vettig backup egentligen. Man har ju en Danny Ings som har spelat mer i U23-laget än i A-laget den här säsongen, i och med att han har varit långtidsskadad och hans status är ju ganska oklar. Man har en lysande Firmino som aldrig är skadad men som fortfarande har en hängande utredning över sig om att han eventuellt skulle ha sagt något rasistiskt då till den här Everton-backen. Och sen har vi Cholank som precis som Ings har ju inte gjort ett mål ligan den här säsongen, så att man har inte ett enda ligamål som backup bakom Firmino, och det tycker jag känns inte särskilt bra. Så då har man också sålt av Coutinho som ändå var en poängspelare. Så jag är lite skeptisk till det här. Jag har lite svårt att förstå att man har gjort på det här sättet. Sen har man ju som vanligt valt att inte värva en defensivt skicklig mittfältare, vilket också hade behövts. Inte minst senast mot Tottenham när man försökte stänga matchen, men då hade man ju ingenting att kasta in. Nej, jag är ganska missnöjd med det här januarifönstret.
Ja, jag tänker Sturridge utlåning blev jag väldigt överraskad över. Sen så får man ju förstått att Klopp håller Ings högre. Men Sturridge hade ju behövt, han är ju trots allt en målskytt. Det är ju någonting att sätta in i de här matcherna när det står och väger. Han skulle ju dessutom kunna starta matcher och vara farlig. Även om man inte har pressspelet som Firmino har, så är han ju en spetsspelare, det som han är som bäst på. Honom hade jag väl absolut kunnat tänka mig att ha kvar.
Men vi har pratat tidigare om att Coutinho inte haft någon plats i dagens Liverpool, och man har fått skapa en plats. Blir det inte lite samma sak med Sturridge? Sturridge har ju inte gjort speciellt många mål överhuvudtaget under det senaste året på grund av skador, på grund av petningar och så vidare. Är det då inte bättre att skicka iväg Sturridge, låta Ings då som jag då tror personligen kanske då passar Klopp bättre i systemet? Även om man kanske inte är målskytten som Sturridge är, så bidrar han kanske mer till helheten för att Salah och eventuellt Mané, när han någon gång eventuellt hittar sin form, kan bidra med mer än vad de skulle göra med Sturridge som central anfallare.
Jag tänker att det logiska hade väl nästan varit att låna ut Cholank, för han är ju den åldern att han mår bra utav speltid för att utvecklas, så han kommer ju inte få spela speciellt mycket i Liverpool i år. Samtidigt så behöver ju Sturridge spela för att han ska kunna ha en chans att komma till VM, så jag antar att han låg på ganska mycket för att få komma iväg. Och Klopp har ju varit ganska tydlig med att inte han vill ha spelare i laget som inte vill vara där. Så det kan ju också varit något sånt som låg bakom, för Cholank är ju inte heller någon pressspelare riktigt. Däremot kanske han är mer av en fysisk närvaro i straffområden när vi ska jaga sena mål. Men han har ju fortfarande inte gjort ett enda strigamål, och det är ju på slutet så har han ju visat att han kanske inte riktigt är redo heller att starta i Liverpool.
Nej, det som jag känner är ju att Ings och Cholank, de utgör ju egentligen inte särskilt stora hot när de är på planen. Sturridge, han behöver ju knappt kunna springa för att kunna nå sig till sin målchans, även om han inte är lika bra som förut. Sen ska man ju säga det att Lallana är ju någon slags joker, för han kan ju spela falsk nia, det har vi ju sett förut. Men han har ju också haft en väldigt skadedrabbad säsong, och han verkar ju inte vara helt i balans, om man ska vara helt ärlig, baserat på gårdagens U23-match. Så att, nej, jag är besviken, och jag tycker egentligen att man hade en bred trupp, men nu är man flera man kort, och det känns jävligt onödigt helt enkelt att gå in med det. Speciellt med det här Firminos eventuella avstängning som verkar ha glömts bort på något vis. Men det skulle ju kunna vara en enorm käftsmäll för Liverpool om det skulle hända.
När förväntas den här utredningen vara avklarad?
Det är oklart, för att den har blivit uppskjuten, så att det verkar inte finnas något datum just nu.
Hur tycker ni annars att Liverpool har skött sig jämfört med sina konkurrerande lag?
Inte särskilt bra, får man väl säga. Sen har ju de gjort lite olika transferprestationer, eller vad man nu ska kalla det. Jag tycker att det är lite, ursäkta uttrycket, men lite pajas över Arsenal på något sätt, att de säljer så bra spelare till andra Premier League-klubbar. Nu har de i och för sig fått in bra spelare, men de har ju förstärkt Manchester United och gått oerhört. Och Manchester City har ju värvat en otroligt fin mittback, Laporte från Bilbao, som är ju, det är ju en jättebra värvning för dem, tror jag i alla fall. Så att nej, inte särskilt bra av Liverpool skulle jag säga, jämförelse med konkurrenterna. Sen har ju Chelsea, hade ju ett jättekonstigt transferfönster där. Vad var det? Andy Carroll, Peter Crouch. Man började ju nästan fundera om en gång skulle bli aktuell där ett tag. Det gick ju massa rykten om Chelsea och till slut landar det i Giroud. Återigen släpper Arsenal en spelare till Premier League-klubb. Men ja, så Liverpool och Chelsea känner väl jag är förlorarna i transfer-racet där uppe i toppen av ligan. Sen ska man väl säga det att Manchester United till exempel, de har ju otroliga resurser. Och den här lönen som de betalar Alexis Sanchez nu är ju ingenting som Liverpool betalar till spelare. Inte ens i närheten. Så att det blir ju lite sådär orättvist att jämföra också, kan jag känna.
Ja, men tittar man på Arsenal, det tycker jag är intressant. För jag tycker inte det, de har ju kanske stärkt en position som de var ganska stark på. De har fortfarande kvar de svagheterna som jag tycker man kan se när de spelar, att de är ganska svagt mittfält defensivt, de har en backlinje som har svajat ganska mycket, så de har ju gjort bra värvningar, absolut, både Aubameyang och Mkhitaryan är ju bra spelare. De kommer säkert att göra mycket mål under andra halvan av säsongen, men de kommer ju säkerligen också fortsätta att svaja bakåt. Så Liverpool har ju försämrat en styrka och förstärkt en svaghet någonstans, medan Arsenal kanske har förstärkt någonting som de var bra på. Så vi får se hur det artar sig framöver. Alltså inne på Chelsea, så där är ju verkligen ett lagbygge som står och svajar. Nu när vi pratar så har de 1-7 på två matcher mot Watford och Bournemouth, där man tränare som uppenbarligen är på väg bort. Så hur långt de kommer att sjunka ska bli intressant att se, om de kan få rätt sida på det här, om Conte kommer att få gå, om Conte sitter säsongen ut. Ja, de ska nog inte heller känna sig helt säkra på att spela Champions League nästa år.
Och om vi då avslutar den här tillbakablicken av transferfönstret med de spelarna som gick ut i slutet. Flanagan, som har varit lite i blåsväder, försvann till Bolton. Är det det sista vi har sett av honom?
Det får vi väl hoppas, va?
Ja, vad ska han göra i Liverpool, ärligt talat? Han kommer ju aldrig att platsa i laget ändå. Han är ju inte jätteung längre.
En annan som vi då kanske också sett för sista gången i Liverpools A-lag, Markovic.
Ja, om han gör fler A-lagsmatcher i Liverpool, då blir jag överraskad.
Ja, och jag såg Anderlechts manager så att Markovic behöver träna i ungefär 5 veckor för att vara redo för matchspel. Så att han verkar ju vara i ganska dålig form också. Och nu verkar det som att Liverpool täcker en ganska stor del av hans lön. Så han är ju också en sån här som verkar vara ganska svår att bli av med, tyvärr.
Och sen har vi ju någon som inte blivit utlånad. Målvakten, Darren Ward. Hur tror ni han känner sig idag?
Ja, det är konstigt beslut, tycker jag, att hålla honom som tredje målvakt under hela säsongen. Var han stått en match? 2. Och det är ju såklart inte en ideal situation. Han är ju också i en ålder att han skulle må bra av att spela. Och i Championship måste det finnas något lag som är intresserad av att låna in en målvakt som gör större nytta där än vad han gör för vårat U23-lag.
Jag tror väl så här att rent allmänt kanske inte Ward är redo för Liverpool, och han är ju inte tillräckligt meriterad eller erfaren heller för att kunna stå i Liverpool. Men om man sätter sig in i hans perspektiv så kan jag ändå tänka mig att det är ganska bittert att han inte har fått chansen på riktigt den här säsongen. Och det beror ju enbart på att Mignolet och Karius har ju också varit ganska dåliga. Så att jag kan tänka mig att det gör det hela extra bittert för honom att han inte har fått speltid.
Och så Grujic har vi då, apropå speltid, som vad jag förstår, vad man kan ha läst i media i alla fall, att han nästan har inskrivit i sitt lånekontrakt att han ska få speltid i topplaget i Champions League, Cardiff. Vad tror ni om hans utveckling?
Jag tror det är jättebra för honom att gå ut på lån. Jag har sett honom flera matcher nu i Cardiff. tyvärr får man väl säga, så används han ju i en ganska defensiv mittfältsposition, och han får ju till exempel inte komma upp på alla offensiva fasta trots att han är urstark i luftrummet. Men Cardiff har ett lag som de har flera väldigt stora spelare, så att jag kan ändå förstå det. Men det är ju såklart bra för honom att spela regelbundet, och även där så utmärker han sig med en oerhörd tuffhet. Han är ju redan ganska hyllad av Cardiffs supportrar. Ja, i alla fall hans tuffa spel, och då mot Leeds var det senast som han hade flera dueller där han var verkligen stenhård, så att Championship ser ut att vara en liga som passar honom väl.
Tänker Per, du som har sett honom spela Championship, hur fixar han tempot och sådär nere i andra divisionen? För jag tycker han har haft lite problem med tempot när de gånger han har spelat hos oss, att han inte riktigt är i rätt position på mittfältet när det behövs.
Ja, jag skulle väl säga att han, nu har han ju varit defensiv mittfältare och kanske inte behövt haft den här tvåvägsrollen. Där han har ju inte varit ute och flängt så liksom i positionerna. Men han är ju lite seg i fötterna, och han har ju lite svårt ibland med sidledsförflyttningen. Han har ju också haft några bolltapp som inte har varit så där jättebra. Men samtidigt så är han ju ganska ringrostig just nu. Han har inte spelat regelbundet på länge. Så att det kanske är mer rättvist att bedöma honom om någon vecka eller så. Men han platsar ju verkligen i Cardiff, som ju absolut är ett topplag i det Championship. Och jag tror personligen att de kommer gå upp till nästa säsong, det måste jag ändå säga.
Och med det så tycker jag att vi lämnar transferfönstret för den här gången, om ni två inte har någonting att tillägga. Thomas, Per?
Nej, nu lämnar vi det här.
Ingenting att tillägga den här gången.
Och då går vi vidare i programmet, och då tycker jag att vi går vidare med: var är han nu? Och vem är det som är var?
Och den här omgången av var är han nu, så kommer vi att titta till en av de här i raden av nya Gerard som vår ungdomsakademi har plockat fram. Den här gången är det Connor Cody som vi ska ha under lupp. Connor Cody är född i Merseyside-området strax utanför Liverpool. LFC-fan såklart från barnsben, och kom till klubben som 12-åring. Så han promenerade alltså genom hela akademin upp till U21-laget där han var kapten under en längre period. Huserade mest som defensiv mittfältare, och det var väl därför som likheterna med Gerard började att nämnas. Det och den här klassiska Liverpool mittfältarfrisyren som man kunde se på Gerard och Jordan Rossiter och övriga mittfältskombatanter. Han gjorde en match i Europa League mot Anchi för några år sedan. Ett inhopp i Premier League mot Fulham, om jag minns rätt. Men sen så blev det inga fler matcher för Connor Cody i Liverpool, utan istället så blev det en säsong i Sheffield United på lån, innan han säsongen efter gjorde en permanent övergång till Huddersfield. Efter en säsong i Huddersfield så hamnade han i Wolverhampton 2015. Och det är där som vi hittar honom idag. Där han numer är stabil mittbacksklippa och lagkapten i Wolverhamptons jakt på uppflyttning. Han är fortfarande bara 24 år, så han har stor potential som mittback. Jag var på plats och såg honom för ungefär en månad sedan när jag besökte Liverpool och tog en liten avstickare till Wolverhampton för att se dem spela mot Sunderland. Och det var en imponerande insats av Connor Cody, även om man kanske inte ställdes på några sådana här superprov mot ett ganska blekt Sunderland. Så han visade ändå upp en stor, ja, spelskicklig, ganska rejäl, stark mittback, pondus i backlinjen tillsammans med sina övriga lagkamrater där bak. Så det här är nog en mittback som vi kan få stifta bekantskap med ordentligt nästa år när han är tillbaka i Premier League. För det mesta talar ju för att Wolverhampton under Nuno Espirito Santo går upp till Premier League nästa år. Så det blir intressant att se vad som händer med Connor Cody nästa säsong när Wolverhampton tar klivet upp.
Det låter nästan på dig som att beskrivningen av honom lät som en mittback som Liverpool är i stort behov av, eller har varit stort behov av. Tror ni att det är någonting som skulle kunna vara något för en återkomst för honom?
Svårt att säga just när han spelar mittback i Championship. Det blir ändå ett helt annat spel när han kommer upp till Premier League. Men det är klart, visar han i Wolverhampton under en säsong att han håller på Premier League-nivå, så det är klart, det vore roligt med en återkomst. Men vi ska nog hålla oss lite lugna kring det, än så länge i alla fall.
Och sänka förväntningar att det inte är den nya Steven Gerrard, utan kanske mer den nya John Scales, Neil Ruddock.
Ja, men det man kan säga om Connor Cody också, som jag tycker är lite intressant, är just det här med att han inte hamnade i lånekarusellen, utan att han gick på permanent övergång till Huddersfield ganska tidigt. Han var ju bara utlånad en gång innan han gick, och det kanske är någonting som de yngre spelarna runt om i England borde ta fasta på, för det är ju många som hamnar i den här lånekarusellen och aldrig riktigt hittar sin plats i fotbolls-England. Cody kom ju till Wolverhampton ganska ung och fått, liksom, fått jobba sig upp i klubben, en klubb som tror på honom. Och det tror jag har gjort stor nytta för honom, för nu går det onekligen uppåt för honom om man jämför med många andra i hans årgång från Liverpool, som snarare är på väg neråt i sin karriär trots att de inte har blivit så gamla.
Per, vad är dina tankar om Connor Cody?
Har du någon? Ja, rent allmänt här så tänker jag väl på två saker. Det ena är ju just det här att han spelar i ett väldigt bra championship-lag. Wolverhampton är ju otroligt starka, och det är ju som Thomas säger att de har ju fått in portugiser och spelare med Portugal-anknytning. Till exempel är ju Codys mittbackskollega Boly, som är inlånad från Porto, en väldigt överkvalificerad spelare i sammanhanget. Och jag tänker också just det här, om man jämför honom med andra spelare, så var ju Andrew Wisdom också en, ja, han är ju en jämngammal spelare vars karriär har tagit en helt annan riktning, kan man säga. Wisdom tillhör ju förvisso nu för tiden också en toppklubb i Championship i form av Derby, som ju har varit starka i flera år utan att ha lyckats gått upp, men det kommer nog förr eller senare. Men i alla fall så har ju Wisdom inte lyckats cementera en plats i deras startelva, då är det ändå som högerback som han framförallt har spelat. Så om man jämför de två har ju Cody verkligen etablerat sig som en mittback, medan Wisdom inte har lyckats göra det. Och det är ju extra intressant, för i alla fall jag betraktade ju Wisdom som en större talang för, ja, säg 5 år sedan, så där runda slängar. Så att, ja, hans karriär ser onekligen bra ut, och det ska ju bli väldigt spännande att se vad både han och Wolverhampton kan göra i Premier League nästa säsong.
Men vi är inte riktigt på nästa säsong än, utan vi har ju, jag tänkte vi lämnar nu var jag nu, och så tittar vi framåt på de matcherna, ja, som...
Vi kan ju nämna att säsongen inte har börjat riktigt för Igor Bishkans Olympia Ljubljana än. Det är fortfarande ett uppehåll där. Så som jag har förstått det, så har man varit på träningsläger i Turkiet bland annat för att hålla trupperna redo för när säsongen drar igång igen, som ska vara någon gång i slutet av februari. Så det är väl då vi får se om Bishkan lyckas ta Ljubljana till en titel den här säsongen. Så vi får hålla tummarna för att omstarten blir bra när det väl är dags.
Det är titeln eller jobbet som står på spel för den gode Igor Bishkan. Mm. Så vi definitivt vet var han håller hus. Och där lämnar vi då följetongen med Igor Bishkan och även var är han nu, och blickar framåt till månaden som kommer. Det är en hel del känslomässiga matcher, kan man ändå säga. Dels för många av spelarna, eftersom den första matchen som spelas efter det att vi så här håller på att spela in är mot Southampton, och det är ju ganska känt att Liverpool har en mängd spelare. Det ska även spelas Champions League-fotboll på slutspelsnivå. Den gamle tränaren i Liverpool, managern Rafael Benitez, kommer på besök, och så ska det bli en, ja, rivalmöte, riktigt rivalmöte, när Liverpool åker till Old Trafford för att spela mot Manchester United. Ja, vad säger ni om den här månaden som är på ingång med start nu på lördag mot Southampton?
Ja, det är ju återigen en såklart en spännande månad, för det är ju nu som det är nu det ska avgöras. Det är ju nu tabellen ska börja sätta sig på allvar. Många av de andra toppklubbarna ställs också mot varandra nu. Vi har ju Manchester United den här månaden, och jag vet att både Chelsea, Arsenal och Tottenham har också möten där man ställs emot varandra. Så det är ju de här matcherna som kommer kunna spela stor roll i avslutningen av säsongen, där vi får se om vi plockar den här fjärde platsen. Så ligaspelet känns ju väldigt avgörande just nu.
Ja, absolut. Någonstans handlar det ju om att skaffa sig en bra position inför slutspurten av ligan. Och varje match är ju otroligt viktig. Sen, jag ser verkligen fram emot Champions League mot Porto. Och tycker det ska bli otroligt roligt. Jag vet inte vad du tycker, Thomas.
Ja, nej, men det är ju de här Champions League-slutspelsmatcherna som är... De ser man ju fram emot när man... Ja, det är de man har längtat efter när man inte har varit med i Champions League, känner jag. Det är klart att det var kul att spela Europa League-matcher och sådär, men det är någonting helt annat när man ser på de här stora arenorna mot de största lagen och det Champions League-hymnen och så får man se sitt lag gå ut där bredvid. Det var ju länge sedan vi var med på den här nivån ändå. Det var ju, ja, det var 8 år sedan eller någonting som vi senast var i Champions League-slutspel, så det här ska ju bli... väldigt, väldigt roligt. Och det ska också bli spännande att se vilken nivå Porto håller, tycker jag. För jag kan inte påstå att jag har någon större koll på deras nivå nu för tiden. Så spontant kändes det som en bra lottning när vi väl fick den. Men portugisiska lag har haft en tendens att vara svårare än man tror. Det minns vi med Benfica tidigare när Liverpool mötte dem i åttondelsfinal för 10-talet år sedan där.
Porto är ju en sån här klubb som är med i Champions League år efter år, till skillnad från Liverpool, rent krasst. Så de har ju en slags erfarenhet i truppen och klubben som Liverpool kanske inte har i dagsläget av att liksom spela Champions League år efter år. Och de har ju absolut många bra spelare. Vi vet ju, de har ju ett anfallspar som har gjort tillsammans 30 mål i ligan. Aboubakar och Marega, de är ju väldigt vassa. Sen har de ju duktiga spelare som Hector Herrera, ni vet, den mexikanska mittfältaren. Han är ju väldigt bra tvåvägsmittfältare. De har kreativa krafter i Brahimi till exempel. Så att det är ett bra lag, men ändå någonstans lagom bra för att man ska ha stora förhoppningar om seger. Och sen ska jag säga det att Porto har ju faktiskt tagit in den gamla häckenanfallaren Majed Varis nu på lån från Lorient. Så ja, lite allsvensk prägel också i Portos anfall.
Ja, det ska ju bli intressant att se, tycker jag, hur Klopp väljer att spela, främst bortamatchen, om vi kommer att spela lite avvaktande eller om vi kommer att mata på framåt med högt pressspel och försöka vinna boll och vinna redan på bortaplan. Jag har ju svårt att tänka mig ett Klopplag som backa hem och försvara från start för att försöka få ett bra resultat. Det känns som att det kan komma att bli svängiga matcher, och speciellt kanske hemmamatchen där när det är målskillnad som kommer att avgöra i slutändan om vi går vidare. Så ja, jag tror nog att man kommer få sitta med hjärtat i halsgropen ganska många gånger under det här åttondelsfinalspelet. Men det vore ju extremt häftigt att få till en kvartsfinal mot ett av de absoluta storlagen och visa att vi är tillbaka igen.
Det med hjärtat i halsgropen, det är väl egentligen regel när det gäller Liverpool. Det är både tjusningen och det är lite jobbiga ibland att vilket lag en Liverpool möter, så är det spännande.
Det ska också bli väldigt intressant att se vilket approach Porto kommer att ha gentemot Liverpool. För vi vet ju ärligt talat att Klopps Liverpool kan ju bara spela på ett sätt, och det är ju en intensiv press. Spelar man på något annat sätt så är man ju ganska mediokra, känner jag i alla fall. Men Portos approach, hur stor respekt har en klubb som Porto, en väldigt etablerad klubb som Porto i europeiska mått med, hur stor respekt kommer de att ha för Liverpools lagbygge? Det tycker jag är intressant, för att vi hyllar ju ofta Liverpool och Premier League-vänner, så att säga. Vi vet ju hur vassa spelvändningar och sådär Liverpool har, men hur välkända eller hur erkända är man i Europa, så att säga? För att ingen kan ju påstå att Liverpool har åstadkommit någonting stort på senare år i Europa. Så det tycker jag ska bli intressant.
Hur viktig är rutinen? Jag tänker, ni sa tidigare att Porto spelar ju i Champions League varje år nästan. Och Liverpool har ju inte så jättemycket rutin mer då än managern som har ganska mycket rutin i Europa. Men hur viktigt är det att ha Champions League-rutin?
Ja, jag tror inte man ska underskatta det här med rutinen. Jag tror vi ska vara glada att det är Klopp som är tränare nu som ändå har varit med på den här nivån några gånger. För det var ju tydligt när vi hade Brendan Rodgers i gruppspelet i Champions League där för några år sedan att han inte riktigt visste vad han gav sig in på. Det var ju tydlig skillnad bara när man såg Liverpool mot Basel. Där underskattar man ju Basel om man tittar på deras liksom, namnen i elvan. Men samtidigt hade de ett lag som var vana att spela Champions League och visste vad det innebar. Visste också att det är som det är 6 matcher som ska spelas och det är när de matcherna är spelade som man ska vara topp 2. Så, och här är det ju ett Porto som är van vid utslagsspel. De brukar ju ofta gå till de här slutspelsmatcherna och har passerat åttondelsfinalen flera gånger.
Hur tror ni det går? Vad ger ni Liverpool för chanser att gå vidare?
Det kändes ju bra när lottningen kom. Samtidigt så vet jag att när jag sitter där den 14 februari och hymnen spelas, då kommer jag ju vara, då kommer det kännas precis tvärtom. Men det känns väl lite grann som 55-45 i Liverpools fördel, kan jag tycka. Sen vet inte jag hur mycket det är mitt Liverpool-hjärta som talar då.
Ja, jag skulle väl egentligen säga något liknande, att Liverpool är favoriter, men man är knappa favoriter. Och jag hoppas att folk inser det och inte tror liksom att det kommer bli en lekstuga för Liverpool här, för det kommer det inte att bli.
Ni är ändå försiktigt positiva, får man säga då, om Champions League-avancemanget. Och om vi tittar på ligamatcherna då. Först Southampton, följt av West Ham, sen Newcastle och den fjärde ligamatchen som spelas den 10 mars borta mot Manchester United. Vad tror ni om dem? Det är många, mycket känslor kan man väl säga, kan man väl sammanfatta de där fyra matcherna med. Rafael Benitez i Newcastle, många spelare från Southampton och sen Manchester United som är den ständiga antagonisten för Liverpool.
Mm. Ja, det är ju en månad som det kommer att, alla matcherna är ju speciella på sitt vis. Det jag kan känna, jag var inne lite grann tidigare på att den här matchen mot Manchester United är väldigt viktig. Samtidigt så är det ju så att i den positionen vi är nu så är det ju, räcker det egentligen om vi slår de här lagen som är under oss. Om vi slår Southampton, West Ham och Newcastle, som vi egentligen på förhand bör göra, så har vi råd att förlora mot Manchester United utan att vi tappar vår Champions League-plats. Och vi har ju bara United och Chelsea kvar att möta de andra topplagen. Så det viktiga för Liverpool nu är att vi hittar ett sätt att utmanövrera de här lite, så att säga, sämre lagen. Så att vi gör jobbet i de matcherna. För då kanske vi kan gå in mot Manchester United-matchen med lite mindre press än det skulle vara om vi till exempel kryssar 2 av de här 3 matcherna innan. Eller gud förbjuder förlorar mot kanske Newcastle eller West Ham på hemmaplan. Eller något sånt där. Så... ja, det är en spännande månad.
Jo, alltså det är klart att det blir väldigt spännande. Och jag tänker på den här Southampton-matchen. Den är ju ganska speciell med tanke på den i sammanhanget enorma mängden spelare som har gått från Southampton till Liverpool. Jag känner väl när jag kollar på Southamptons trupp så där att det är ganska märkligt att de ligger väldigt nära nedflyttning i ligan. De är ju faktiskt bara 2 poäng ifrån just nu. Och det ska ju bli väldigt intressant att se om de kan rycka upp sig nu på slutet. De är ju alltid intressanta att se på något sätt, för det verkar ju som att Liverpools scouter har säsongsplåtar här också, så att man vet ju att det kan dyka upp någon spelare därifrån i sommar. Så, ja.
Medvetet så pratar vi inte så där jättemycket om just Manchester United-matchen, därför att det finns planer på att vi eventuellt kommer att göra ett bonusavsnitt av just Manchester United-matchen, och då kommer vi prata betydligt mer om den, och då kommer den ligga mer nära i tiden också, så att vi är lite mer up to date vad det gäller den matchen. Så vi lämnar den lite därhän för den här gången och har säkerligen anledning till att återkomma till den. Så kolla på hemsidan totalliverpool.com och håll uppdaterad när det kan komma ett nytt avsnitt då, där vi fokuserar på United. Jag tänkte innan vi lämnar då de här matcherna som är, när vi har nått fram till den 11 mars, hur många poäng står Liverpool på då?
Ja, nu är jag inte helt hundra på många poäng de står på idag, lär jag erkänna.
Hur många poäng kommer vi att ta? Idag.
Jag tror att vi kommer att ta kanske, och jag velar mellan 7 och 9 poäng, men jag är rädd att vi kommer ta 7 utav de här 12 poängen som vi har att spela om. För det ska speciellt bli spännande att se hur vi klarar av det här och kombinera Champions League-slutspel med att spela Premier League. För det kommer ju bli mest fokus på Champions League nu när det börjar avgöras där. Så 7 av 12 tippar jag pessimistiskt.
Jag tror väl att man kommer att ta 9 poäng. Och jag sitter med tabellen framför mig. Jag ska inte ljuga och veta att jag kan alla poäng utan till. Nu har Liverpool 51 poäng. Så att 9 poäng skulle innebära att man kommer upp i 60 poäng. Så det är vad jag tror och hoppas ska jag väl säga. Jag hoppas ju på alla segrar i alla matcher, men det är vad jag tror i alla fall.
Om tittar man liksom på hur det börjar se ut i Premier League nu, så är det ju, det är några av de där lagen där uppe som har börjat röra på sig i olika riktningar. Jag tänker Chelseas situation är väldigt intressant. När vi spelar in så har de två förluster i rad och 1-7 målskillnad på de två matcherna. Om jag minns rätt så möter de West Bromwich nu i helgen innan de går in på ett ganska så tufft spelschema där de möter de andra toppkonkurrenterna. Så det finns ju en möjlighet, om vi gör det bra nu under februari-mars, att haka av dem om deras dåliga form fortsätter. Och Arsenal är vi redan 6 poäng före, så ja, om Pelles tips sitter, så tror jag att vi kommer ligga i en väldigt bra situation för att komma till Champions League när vi ses igen i mars.
Känner ni nöjda med genomgången av månaden? Ja, det gör vi. Ja, och då tycker jag att vi passar på att gå vidare till topp 5. Och jag kan ge förslag till en topp 5 som jag kom att tänka på nu när vi pratade här nu om månaden som är, nämligen Southampton-spelare som borde vara ganska aktuellt ganska snart. Har du som lyssnar några förslag på vad som skulle kunna vara en topp 5 då? Exempelvis Southampton-spelare. Går du in på hemsidan Total Liverpool och så, ja, i sidan där du hittar podden, och så skriver du en kommentar där, kan du göra. Om du har förslag på topp 5-spelare eller var är han nu-spelare. Men det här programmets topp 5 bestämmer inte du, utan det är redan utsatt och den sitter du på, Thomas. Vad är det vi ska räkna ner idag?
Ja, med nyförvärvet Virgil van Dijk så pass ny i klubben, så tänkte jag att vi ska ta och titta på de holländare som vi haft tidigare och se hur de har klarat sig. Och dagens lista är alltså helt enkelt topp 5 holländare i Liverpool. Och vi kan väl börja med att säga att van Dijk har gjort för lite för att kvalificera sig på den här listan. Även om det i ärlighetens namn inte är någon knivskarp konkurrenssituation på stora delar av den. Vi har ju spelare som Erik Meijer och Jan Kromkamp som inte riktigt tar sig upp på topp 5. Men på femte platsen så hittar vi Senden, som kom till Liverpool gratis, spelade gratis, free transfer, spelare är ju inte gratis, han fick säkert en jättefin sign-on fee och allt det där. Men han kom på free transfer i alla fall, spelade 2 säsonger, bidrog med rutin i laget, men var väl kanske inte det där spelmässiga lyftet som Liverpool behövde. Jag minns att jag tyckte att han var ganska så långsam, ganska trög. Ändå så var han med och tog Liverpool till Champions League-finalen i Aten. Så ja, jag kanske var hårdare mot honom än vad han förtjänade. Men längre upp än på femte platsen på listan över holländare tar sig inte Bodø Vincenden.
Och vad hittar vi på plats nummer 4?
Ja, plats 3 och 4 var väl egentligen de som vi hade svårast med att placera. Men på fjärde platsen så hittar vi en av de nuvarande spelarna. Och det är Gini Wijnaldum, som jag är väldigt besviken på den här säsongen. Jag tyckte att han såg jättebra ut under andra halvan förra säsongen. Han bidrog både med bra passningsspel och med tempo på mittfältet. Den här säsongen har han egentligen inte bidragit med mer än en kropp på planen i stort sett. Det är väldigt sällan han sätter några avtryck i spelet. Så han har mer att bevisa, Wijnaldum. Jag skulle gärna sätta honom högre upp på den här listan, och det hade han varit om han hade fortsatt på det som han visade i fjol.
Och plats nummer 3 då, konkurrenten?
Ja, konkurrenten där är en av våra tidigare var är han nu profiler. Ryan Babel, ytterligare en av de här talangerna som har kommit till klubben och inte riktigt slagit igenom. Anledningen till att Babel hamnade före Wijnaldum är egentligen bara att han gjorde några viktiga mål som åtminstone jag har starkt i minnet, till exempel det viktiga Champions League-målet där mot Arsenal när vi tog oss vidare. Och han hade ju, topparna han hade var ju faktiskt väldigt höga, det var bara att dalarna var både djupa och ganska långa. Så hade Babel fortsatt på den här fina formen som han kunde visa i vissa matcher, så hade han ju kunnat vara högre upp på listan han också. Men
och vad hittar vi på plats nummer 2?
På plats nummer 2 så hittar vi en målvakt, och det är Sander Westerfeldt. Och att han kniper silverplatsen får man väl säga någonting om konkurrensen på den här listan. Han var ju något så unikt i Liverpool som en bra skottstoppare som var relativt dålig i luftspelet. Det har vi ju sett flera gånger. Han gjorde en bra första säsong, Westerfeldt, men då hade han ju också en otroligt bra backlinje framför sig, och det underlättade ju spelet för honom. Det är klart att det är lättare att vara bra i luften när man har Sami Hyppie framför sig också. Det blev en del titlar för honom i Liverpool. Han var ju med i den här klassiska UEFA-cupfinalen mot Alaves, som det aldrig slutade bli mål i någon gång, men som Liverpool till slut vann i alla fall. Men därefter så gick det inte så bra för honom i Liverpool. Och någonting om hans sista tid säger ju ändå att Houllier inte nöjde sig med att ersätta honom med en målvakt, utan att han värvade två målvakter på 4 dagar för att vara säker på att Westerfeldt inte skulle behöva stå mer i klubben. De har plockat in både Jerzy Dudek, våran hjälte från Istanbul, och Chris Kirkland, som ja, kanske inte hjälte på så många platser som har med Liverpool att göra, men han var i alla fall då en spännande målvaktstalang. Så Sander Westerfeldt är på plats 2.
Och då har vi bara en plats kvar, och jag tror inte att det blir någon större överraskning. Om du har hållit på Liverpool en längre tid, så har jag en känsla att du har en hint om vem som kan vara nummer 1.
Ja, på plats nummer 1 så är det ju såklart inget snack om att vi ska sätta Dirk Kuyt. Det är ju en av mina personliga favoriter från de senare decennierna med Liverpool. En enorm arbetskapacitet, målfarlig, kanske inte den bästa tekniken, men kompenserade det med att alltid ge 110%. Han var ju kanske bäst i världen på att slå in stolpreturer och målvaktsreturer. Det var ju få mål han gjorde som var jättesnygga, men alla mål räknas ju i fotboll, och främst så vill man ju minnas hattricket mot Manchester United, där han fick ganska bra hjälp av Luis Suarez ska sägas, men trots allt 3 mål mot Manchester United, det får man ju inte förringa. Och när innan vi gjorde den här listan så la jag ut frågan på Twitter om vad de andra Liverpool-supporterna tycker om våra holländare, och då var det Erik Johansson skrev bland annat att han ville se Kuyt på topp 5. Och det säger ju någonting om statusen på den här spelaren, som tv-reportern av någon anledning alltid skulle ta upp att hans far var fiskare. Det var fiskarsonen Kuyt var och varannan match, ungefär lika ofta som man pratade om att Peter Crouch hade bra känsla i fötterna trots sin längd.
Och glömde och missar att han hade 0 känsla i huvudet trots sin längd. Och det var topp 5-listan. Har du någonting att tillägga där, Per?
Egentligen inte. Kuyt, man ska väl säga det, att förutom allt på planen så var han ju fantastisk utanför planen på något sätt. Och då tänker jag inte bara på att han var fiskarson. Det känns ju nästan som att en Liverpool-shop skulle kunna skriva böcker, liksom en Liverpool-barnbok med Dirk Kuyt. Sanna historier, eller liksom vett och etikett med Dirk Kuyt. Han var ju liksom verkligen en hedersman som utmärkte sig utanför planen och också på planen med en slags ärlighet som vi kanske saknar från Tottenham till exempel.
Ja.
Fiskasonen Dirk Kuyt alltså då toppar det här avsnittets topp 5-lista med holländare. Och det signalerar också att det börjar på att bli dags att runda av det här avsnittet. Och då vill jag passa på att påminna, jag har redan sagt det tidigare, men passa på att påminna att om du har några förslag till topp 5-listor eller var är han nu eller motsvarande, så går det jättebra att gå in på totalliverpool.com och gå in på podddelen som finns på hemsidan. Och vill du ha info om Liverpool och fakta och nyheter och så, så går det jättebra att gå in på totalliverpool.com i alla fall, där både Per och Thomas skriver ganska kontinuerligt, får man ändå säga. Har ni någonting att tillägga som händer nu närmaste tiden?
Vi kan väl tillägga det att uppmana också lyssnarna att gå in och skriva i kommentarsfälten på matcherna och på krönikor och på övriga texter om sina egna åsikter. För det är intressant att läsa vad andra Liverpool-supportrar tycker. Det är lite grann därför vi sitter så här och pratar, för det är intressant att prata Liverpool. Det är också intressant att höra vad andra tycker. Så gå gärna in och skriv så att man får lite input och en liten bredare bild av Liverpool. För man blir ju rätt insnöad på sina egna saker.
Per, har du någonting?
Nej, men det låter bra det som Thomas säger.
Och med det då så tackar jag så jättemycket Per Kvist och Thomas Nygren.
Tack, tack.
Tack, tack.
Och vill ni så hörs vi nästa gång. När det nu blir, allra senast i början av mars. Men håll utkik på hemsidan totalliverpool.com, för det kan dyka upp ett extra avsnitt inför Manchester United-matchen. Jag, Andreas Hjärpe, tackar för mig. Hoppas att du får en fantastisk tid tills dess att vi hörs igen. Hej då!